Välkommen till Great Books. Det här, nu börjar vi komma in ganska långt in på våra studier här. Vi har kommit till fjärde och femte Moseboken. Bakar vi ihop idag. Jag som heter Simon och med mig från New York är Erik. Hej.
Hallå, hallå.
Hej. Visst var det så att vi började med första Moseboken? För den var liksom... Ja, det var den. Och sen så andra, tredje var lite samma. Och fjärde, femte hade man egentligen kunnat baka ihop också egentligen i det förra avsnittet.
Ja, det händer. Det är lite samma stuk som andra, tredje. Det är den här långa vandringen. Men nu är det mest snack om hur lagar och sånt.
Precis, men för första Moseboken den var supertrevlig att läsa. Andra, tredje var lite så där. Och sen tänkte jag, nu kommer det väl hända någonting. Men ja, vi kan väl se lite när vi går igenom det, helt enkelt.
Ja.
Jag läste lite om sådär religion och vad heter det, första testamentet och sådär. Någon som hade reflekterat, någon smart hade reflekterat över att helvetet nämns inte och Satan och så. Och efterliv nämns inte.
Nej.
Och med den tanken i huvudet så läste jag detta och tänkte att ja, Satan behövs inte riktigt för att Herren är liksom både Herregud och Satan i ett liksom.
Han är en jävel ibland alltså.
Ja. Det är fruktansvärt hård.
Satan kommer i Job, vet jag.
Okej.
Som är, det är liksom bara några sessioner bort. Då kallas Satan för anklagaren eller åklagaren och sånt. Ja, det kan vi prata om då, men det är något att Gud, den här anklagaren kommer och säger, kan inte jag få testa Jobs tro, är han verkligen trofast? Och Gud säger, ja visst, prövar du honom. Så där dyker frestare upp. Det blir spännande.
Ja, spännande, för det är ju mycket frestelser i de här två Moseböckerna. Det är liksom genomgående så att de har då lämnat Egypten ju. Ett stort följe, massa människor.
Ja, vi vet ganska exakt hur många de var. Framförallt i den här fjärde Moseboken som heter Numeri. Är det mycket nummer? Hur många är de? Men vad kan det vara? 603 550 man. Och så kvinnor då, och barn. Men de räknar man inte.
Nej, just det. Nej, men precis. Det inleder så här med att alla stammarna har olika siffror. Då, så sammanlagt 603 550. Och de lämnar, och under hela liksom både fjärde och femte Moseboken, så då dyker det upp att de säger så här, men fan, hade vi inte det bättre i Egypten ändå?
De knotar. Folket knotade, heter det i min översättning.
Ja, det står något liknande i den också. Men det är, för det är ju någon form av prövning, tänker jag, som en eventuell djävul hade kunnat få, vad heter det, slå skott för, eller vad heter det? Men det är bara det här folket är nu naturliga tvivlare. Det är så, fan, det är...
Det var kanske inte så dåligt i Egypten ändå. Skulle vi ut i öknen här, Mose?
Nej, och man förstår,
ja, men så man skulle... Ja. Ja, men om man skulle sammanfatta, liksom, det är en sån rytm som är så. De går lite... här Mose, eller Herren, berättar för Mose om hur de ska leva... Mm. Folket knotar, Gud blir arg, dödar ett gäng, de går vidare, fler lagar, folket knotar igen. Gud blir arg.
Ja, straffar, men det är helt sant, ja, att det, liksom, det kändes som i tredje Moseboken var en väldig massa lagar, men nu i fjärde och femte så är det möjligt att vissa återupprepas i och för sig, men att då stannar de till och så Herren sa det, och så får man veta vilka lagar som gäller liksom.
Ja, på tal om att läsa på, jag lyssnade på någon föreläsning då, eftersom du läste på kan jag erkänna att jag också har studerat lite bredvid.
Ja.
Och då är det en vanlig teori att Gamla testamentet, att de här böckerna, att det består av fyra olika källor.
Ja, just det, fyrkällorsteorin har jag sett på Wikipedia.
Ja, du känner till det. Du känner till den. För det är ju mycket upprepningar och lite så spretigt ibland. Så det som jag kallar för manisk ramblings, Gud liksom upprepade sig och så, det kanske man kan förklara dem att det här är en komposition av fyra olika källor från lite olika tider med lite olika intressen och så.
Okej, ja, den teorin kanske man ska läsa på mer om, för att de har ju ändå liknande historier, om man nu ska gå via sån här vittneshistorierna, de är inte liksom, de spretar inte så mycket.
Nej, det är väl någon redaktör som har, jobbat lite, men, men det, ja, det är inte så smooth.
Nej, men vad är vi i historien då egentligen här nu då? De är...
Ja, jag blev lite osäker. Är de... Herren talade till Mose i Sinais öken, börjar fjärde Moseboken.
Mm.
Och jag misstänker att det är där vi är.
Ja,
alltså, hela fjärde Moseboken, det är Herrens snack.
Alltså är det kanske, ja. För att det är ju jag som vill ha en röd tråd. Hängde med där med att de lämnade Egypten i, det var väl i andra Moseboken då såklart, ja. Och sen så hela tredje så hände det inte så mycket, och fjärde är de fortfarande på väg liksom. Men det här framåtskridandet går ganska långsamt.
Mm.
Det är mycket med leviterna, att de, jag minns inte varför de blev så himla utvalda till att bli präster, att de får inga, de får ingenting förutom den tionde, det är det de får.
Ja, men det är väl en stam då, Levis söner. Och precis, nej, men de är bara utvalda till att sköta templet, och de är inte riktigt präster, eller är de det? Kanske.
Jag tror inte de var präster, men det
kanske de är. Men så de får ingen jord sen när de kommer till det heliga landet, utan de sköter templet och den biten, och så ska alla andra liksom bidra till det.
Just det, för det jag inte fick ihop var om det var någon form av straff mot leviterna, men det är det inte riktigt, va?
Utan... Nej, det är nog bara så. Ja. Det är liksom en uppgift i samhället.
Ja, ni får inte det här som alla andra får, men å andra sidan så får ni liksom en tionde av det alla andra tjänar ihop. Så det är väl en ganska schysst uppdelning, även om de är lite... Ja, de är utvalda på ett sätt ändå.
Men jag hör inte att de knotar så mycket.
Nej.
I skriften.
Nej, det är sant. Det hade jag förväntat mig lite mer, att leviterna skulle säga varför får alla andra så mycket saker.
Så. Men i vår läslista så det är inte så mycket från fjärde Moseboken egentligen. Nu har jag ju läst hela såklart. Men vi kan ju plocka om där är några godbitar. Mm. I slutet på femman så är det amen första gången. Jag hör någon som säger amen.
Okej.
Okay. Hebreiskt ord som kan översättas ja, förvisso.
Okej, förvisso.
Eller ske alltså.
Ske alltså. Ja, men för femman här, då är det, har jag strykt den där, för att det är ju någon form av lag här som är åtgärder vid misstanke om otrohet. Att det är vissa sådana lagar som liksom, vad heter det? Igenkänning. År 2020 så vet man att ja, det här känner jag igen. Vad ska man göra vid misstanke? Så är ju såklart lagarna lite knäppa och burdusa, men det är i alla fall man igenkänning på något sätt.
Stening. Ja. Stening ofta. Alltså om man ska gissa straffet. Om du säger stening så är det ganska safe. 80% av fallen.
Mm.
En son som sätter sig upp mot sin far. Stena honom.
Okej, det är stening. Det var ju någon, men det var nog inte här redan. Men det var att om en kvinna blev våldtagen i staden, i en stad, då skulle hon också bli stenad. För att då hade hon kunnat ropa på hjälp. Men om hon blev våldtagen liksom utanför på landsbygden, då skulle
på
hon...
På marken, som det heter, ja.
Ja, då skulle hon inte behöva bli stenad då, för då fanns det ingen chans för henne att ropa på hjälp.
Nej, fy fan... Sånt får vi lära oss.
Mm.
Nej, men det är ju också om du blir våldtagen som kvinna, då ska mannen, då måste mannen gifta sig, ta dig till hustru.
Ja, ja, ja.
Då måste du leva liksom med förövaren. Så det verkar vara rätt hårda tider för kvinnorna.
Jo, jag tolkar det också som lite hårt straff för mannen där. Så att om du ska, om du våldtar någon, ja, men då får du gifta dig med henne sen också. Så det är inte bara, du kan inte bara göra liksom vad du vill, utan du får ta lite, lite konsekvens i alla fall.
Ja.
Om det nu inte var, hur det nu var, någon slav från ett annat folk. Men det kom vi till. Men
det är lite, folket knotar. Folket är trött på manna i kapitel 11. Vi vill ha kött, säger de.
Ja, just det.
Vi får inget annat se än manna som är liknar korianderfrö. Och Mose bara vänder sig till Herren, eller folk säger, ge oss kött så att vi får äta ordentligt.
Mm.
Och Mose, jag förmår inte ensam bära hela detta folk. Till det blir mig för tungt.
Men ger han
döda mig. Jo, men han, Mose klagar liksom. Mm. Nu för jag orkar inte. Dräp mig hellre, Herren.
Ja, just det.
Då jo, men Herren är inte den som är den, utan då sänder han vaktlar, små fåglar, så de, och han slår på stort liksom, de ligger, vaktlarna ligger liksom meter tjockt på marken.
Mm. Just det, men för det är lite intressant relation mellan Mose och Herren, att Mose, för det är så att Herren greps av häftig vrede, men då blev Mose upprörd och sa till Herren, varför handlar du så illa mot din tjänare? Ja, han käftar lite ändå mot Herren och är som en liksom så fackförbundsledare där, som bara säger, du vet vad, jag har det här folket och jag liksom det är inte så svarar lätt för dem, så jag måste ha något att ge dem. Liksom.
Ja, men han medlar ju.
Mm.
Och Herren lyssnar ju på honom. Och det verkar uppenbarligen löna sig att knota här. Alltså, det blir ju världens köttfrossa.
Jo, då och då så lönar det sig att knota. Och då och då så blir Herren helt vansinnig. Och mördar, man vet inte riktigt.
Men det är ju femte Mosebokens slut, om man ska spoila, slutar väl med att Mose dör. Alltså det är dit vi är på väg.
Ja, just det.
Moses, de kommer fram till det heliga landet och Mose dör. Och sen står det någonting allra sist liksom, att det kommer inte med någon profet sådan som Mose, med vilken Herren hade umgåtts ansikte mot ansikte. Så Mose och Herrens speciella relation, den, ja, det blir inte, så här blir det inte mer i framtiden.
Nej, fast det är
lite Herren kan fördra sig tillbaka lite.
Om vi ska springa till slutet av den här podcasten redan nu, så gjorde jag faktiskt en anteckning om just det. Om jag får lyckas hoppa dit och får hålla intresset uppe mellan bläddrar. Se sidan 187, skrev jag. För jag bläddrar framåt i domarboken som kommer sen då.
Alltså?
För Josua får ju ta över Moses roll där. Moses roll.
Moses, ja.
Moses roll.
På engelska heter han Moses.
Ha, det är typiskt. Ja. Ja, då ser jag här i boken Josua. När allt folket hade gått över Jordan sa Herren till Josua, välj ut 12 män bland folket. Så att Herren talade ändå med Josua ungefär på samma sätt som han talade med Mose. Men det
är... Okej. Men det var en, de var inte riktigt lika tajta.
Nej, just det.
Kanske, det får vi se sen. Men de skriver det att han är liksom, ingen kommer ha samma status som Mose. Nej.
Jag fick ett, lite input från en lyssnare som hade lyssnat på avsnitt av första Mose, då vi pratade om jättarna.
Jaha.
Det fanns ju jättar med det. Och det var det jägare, samlare. För de var 3 decimeter längre än de bofasta. Det här är från en lyssnare. Jag vet inte riktigt var hon har fått informationen ifrån, men det kan vara... Det, i alla fall, det skulle kunna vara bara några andra människor som är lite, lite längre då, som är, kallas jättar.
Mm-hmm, vilka kloka lyssnare vi har. Mm. Jag visste inte att vi hade... hade lyssnat till början med, men lyssnare som hör av sig.
Lyssnare som hör av
användbar
sig.
Användbar information.
Precis, för jätta, det var därför jag kom in på det i, vad heter det, kapitel 13, eller vad säger man?
Kapitel, säger man. Bok, ja. Kapitel, vers, va?
Mm, bok.
Det här.
Fjärde Moseboken, kapitel 13. Och alla vi såg var storvuxna. Vi såg jättar där. Anaktiter var slags jättar, står det. Så anaktiter, det kanske var bara någon form av jägar-samlar-folk då som...
Ja, ja. Det är inte amalekiterna.
Ja, det kanske är översätt på det då.
Okej, de såg ju ett stort folk.
Mm.
Kapitel 14.
Jag minns inte riktigt nu, för jag erkänna, fjärde och femte Moseboken, Moseboken går ihop här, men det är ju någon form av att, hela tiden att folket pratar med Mose, Mose pratar med Herren. Visst är det så?
Ja. Men du, på tal om Moses och Herrens relation, det är, Mose får ju inte följa med in i Kanan, det heliga landet som flyter av mjölk och honung. Det är ju liksom bestämt. Jag hittar inte riktigt var det hände, men jag tror att det är någonstans Herren blir arg på folket som knotar.
Mm.
Och säger liksom att det är en hel generation där som, nej, lägg av med att knota. Ni får inte följa med in i Kanans land, inklusive Mose.
Okay.
Är det därför de är ute i öknen i 40 år? Alltså att för det är liksom en generation som ska dö av här för att de har misskött sig.
Ja, det var vid ett tillfälle som jag inte riktigt fattade, men Herren blev så himla arg. Och då sa han något sånt, att ja, men nu räcker det.
Ja, nej, men så det finns begränsningar även för Moses utvaldhet där. Jag tror till och med att Mose säger någonstans att så här, men kan jag inte få, nu har jag jobbat så hårt, kan jag inte följa med i över floden Jordan? Nej. Så kommer det inte bli.
Just det, inte ens Mose. Nej, det är fint. Han är precis hård med rättvis kanske.
Nitälskande. Han är nitälskande, Simon.
Just det.
Mm. Men det är ju liksom blandar, det är lite högt och lågt här. Jag tänker kapitel 15 och 16. Så är det någon lag om en man som samlar ved på sabbaten. Och vad ska hända med honom då, Simon?
Ja, det går väl bra, eller?
Nej, på sabbaten. Nej,
på
ska
sabbaten.
Du vila.
Ja, förlåt.
Stena honom.
Mm.
Och sen nästa stycke handlar om att man ska ha hörntofsar i hörnen på sina kläder. Med knyta tofsar med mörkblå snören.
Ja. Alltså det är verkligen som en sån parodisk text över hur en religion kan utformas, för den är så, alltså det här med manteltofsarna till exempel, det är så detaljstyre så det blir, alltså det är nästan omöjligt. Och sen samtidigt då är det synd om dem, för de får inte mat och de kan inte odla för det regnar inte.
Men de har ändå tid att fixa med hörntofsar.
Mm. Så man måste vara så himla... Ja, det är svårt att, för de nämner ingen annan än Moses som är så, vad heter det, gudälskande. Ja, det är ju hela tiden Moses som får säga till alla, ni måste lita på mig bara. Och så får man anta då att det är ett stort gäng som verkligen gör det. Och så några stycken då som klagar.
Ja. Och så klagar de och då blir det liksom, eld gick ut från Herren och förtärde de 250 männen som hade burit fram rökelse på fel sätt, eller de hade inte rätt att bära fram rökelse. Så det är, och marken rämnar och jorden öppnar sin mun och uppslukar dem och deras hus och allt deras folk. Så det är ju liksom inga små tillrättavisningar.
Nej, precis, för det jag tänkte på när jag läste där, det här är ändå liksom de utvalda. Det fanns massa andra folk. Men de här blir fruktansvärt drabbade när de gör fel. Och det är ändå de som är, han har sagt så här, er ska jag stötta.
Mm. Sen är det ju, de stöter ju på lite folk på vägen på sin vandring, som, och då säger Gud ofta, ja men i princip utrota dem.
Mm.
Och det är någon gång Gud blir arg för att israeliterna har skonat barn och kvinnor och gamla män. Mm. Och Gud säger liksom, hur tänker ni nu? Jag sa ju inte att ni skulle, ja, hur det nu heter, ge alla till spillo. Alltså får de gå tillbaka och massakrera liksom alla. Det här folket ska bort.
Ja.
Så att, ja, de som är i vägen för det utvalda folket får också känna på Guds vrede.
Ja, precis. Men det känns också som ett straff mot dem som måste utföra de hemska dåden på något sätt. Läser jag igen. Så läser jag den här boken då. Många tusen år senare. Jo, men det kommer du ihåg, för det här har jag strukit under på ett par ställen. Meriva-vattnet. Ni trotsade min befallning om Meriva-vattnet. Och det, jag försökte läsa tillbaka, jag orkade inte riktigt, men jag fattade inte vad de hade gjort med Meriva-vattnet. Men det var det som var en stor grej som gjorde att Aaron var tvungen att dö.
Eftersom ni inte trodde på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, därför skall ni inte få föra denna församling in i det land som jag har gett dem. Detta var Meribas vatten, där Israels barn tvistade med Herren och där han bevisade sig helig på dem.
Ja.
Mm. Så det är någon slags... vad är det de tvistar om?
Ja...
Varför har ni fört Herrens in i denna öken? Varför har ni fört oss upp ur Egypten och låtit oss komma till denna svåra plats där varken säd eller fikonträd kan växa? Det finns, ja, inget vatten heller.
För man har ju talat om det här med att Kanaans land skulle vara så himla fantastiskt och så. Och någonstans nämns det ju att en anledning att det är så fantastiskt är för att där behöver man inte själv vattna sina grödor, utan där kommer det regn. Men i Egypten var man hela tiden tvungen liksom att sköta allting. Men i Kanaans land skötte Gud det av sig självt. Liksom. Det...
Men jag tror att i Egypten var det rätt okej med Nilen och så, men här i öknen, mm, alltså på deras vandring är det...
Ja, men det var någon referens också till Egypten, att där var det faktiskt ganska jobbigt att sköta grödor och sånt. Men här är,
ja,
det är inte lika det är varmt bättre. Och inte lika jobbigt, utan det funkar ändå.
Just det, men just det regnar regelbundet. Det finns liksom lite årstider och sådär.
Mm.
Det är... Så när de säger mjölk och honung så menar de egentligen bara att det kommer lite regn ibland som man faktiskt kan odla, kanske.
Just det.
Men det är ju något... Okej, så det är viktigt det här med Ribas vatten. Att, är det inte där att Herren... Att de får fram vatten ur en klippa?
Mm.
Mose... banka på en klippa eller något sånt. Mose lyfte upp sin stav och slog på klippan med sin stav. Och då kom mycket vatten.
Precis. För,
men, ja.
För jag tänkte på det här som vi pratade om i de här grekiska dramorna, så kom ju liksom så här Deus, vad heter det? Deus ex machina, att Gud bara dyker upp och löser saker. Så är det även i denna, att Gud dyker upp och löser vissa saker. Men ibland dyker han upp och förstör vissa saker. Det är lite samma så här, att det finns en gud som bara helt plötsligt kan, nu blir det kött, nu blir det vatten. Man vet aldrig riktigt när bara.
Men han straffar väl mer än, alltså han älskar ju inte att, han är ju ingen sadist. Väl. Eller man kan ju tro det ibland, men liksom, det är ju straff.
Ja.
Alltså så, okej, ni får vatten ur klippan.
Mm.
Men ni kommer aldrig, eftersom ni krånglade så mycket, så kommer ni aldrig få gå in i det heliga landet.
Nej, precis. Men det dök upp, ja, här i kapitel 22. Bileam är en karaktär som dyker upp.
Mm.
Och Bileam, han har kontakt med Gud också, lite som Mose. Och så är det någon som vill att Bill Ames ska komma och han vill att han ska säga något taskigt om israeliterna, men eftersom Bill Ames har sån himla kontakt med Gud, han kan bara frälsa dem. Han kan inget annat. Och Bilak blir arg hela tiden. Han bara säger, men jag tog ju hit dig för att du skulle säga något taskigt om dem. Och han bara,
du menar Balak?
Ja. Balak blir så himla irriterad. Så fan, kan du inte bara säga det jag vill att du ska... Nej, jag kan inte säga Bileam.
Just det, Bileam. Så han är någon slags profet som ändå är från ett annat folk, eller?
Ja. Ja, men det är något att Bilak vill använda Bileam. Ja, det är märkligt. En märklig story är som de inte är särskilt kända, så vitt jag vet. Men,
Nej, och ganska lång. Jag skummade lite, men plötsligt dök det upp lite nya karaktärer som ändå fick ta plats.
Mm. Det här är kapitel 24 då. Balak blev rasande, knöt händerna mot Bileam och sa: jag kallade hit dig för att du skulle förbanna mina fiender, men nu har du välsignat dem 3 gånger. Det är liksom att han försöker, kan du förbanna dem? Och Bileam bara, jag måste välsigna dem.
Han är Guds fruktig.
Men att Balak ändå försöker där och säger så, kan du inte bara snälla förbanna dem? Det går inte.
Gör nu som jag säger. Ja, nej, men det är väl Gud står över. Men du, på
tal om... I kapitel
25
är det lite kul att israeliterna slog sig ner i Shittim. Där började folket hora med de moabitiska kvinnorna. Amen. De är verkligen inte... De är inte långt ifrån att vara liksom totala oguda människor. De bara sa, nu börjar vi hora.
Så de just det, och de började tillbe andra gudar också.
Ja, precis. Så Herren måste hela tiden säga till så. Nej, men jag sa ju... Du får inte.
Det är liksom... ge dem en ledig kväll. För plötsligt sitter de där liksom i guldkalvar och bedriver otukt.
De har fått hur många liksom bevis som helst på att Herren finns och att han har en plan med dem. Men de kan ändå inte hålla sig. Precis, för därför jag tog upp det här med att djävulen inte finns. Så det här man kan tolka så att det var djävulen som frestade dem. Men det finns inte med här, utan det är liksom deras natur är att bedriva hor och så vidare.
Ja, men där har jag läst på faktiskt. Så man kan inte säga the devil made me do it. Nej, okay. I Bibeln. För om vi minns de gamla Iliaden och liksom de grekiska berättelserna, då är det ju ofta att någon blir besatt av en gud. Som gudarnas nycker driver folk att hitta på knas. Men här är liksom människorna själva skyldiga till sina så här moraliska felsteg. Så ja, men det var någon som sa det. Om ondskan liksom är någonting gudomligt eller naturligt hos grekerna, så är ondskan liksom moralisk. Att det är vårt eget fel när vi gör fel, och det är liksom inte Guds fel. Vi har fått den friheten. Kanske där när vi åt kunskapens frukt. Jag vet jag, fick vi liksom och då kommer ju, ja, då får ju Gud komma och straffa oss. Så på ett sätt har vi större frihet.
Jag tänker bara tillbaka på första Moseboken, när Gud bara kände så här, nej, nu är människorna för jävliga. Jag dödar allihopa med syndafloden. Men här nöjer han sig med bara att punkt straffa lite.
Ja, han kan ha investerat så mycket nu i Israel. Så han ger dem, han låter ju inte dem törsta ihjäl i öknen, utan de får vatten trots allt sitt knot. Men de måste ändå straffas om igen.
Precis. Precis, för det är det det handlar om här, hela fjärde Moseboken egentligen, att det är svårt och jobbigt, och så då är det stränga regler. Och sen ibland då så begår de ju såna här, att de begår hor då.
Ja, men då, Då säger herren, var och en av er må dräpa bland sina män de som har slutit sig till Baal Peor. Så där omkom 24 000.
Ja.
Dödades liksom på grund av det här horandet.
Just det.
Så en lärdom borde ju vara att det är bäst att hålla sig till sig själv. Alltså inte resa runt så mycket och liksom då är det lätt att frestas och dras med i andra folks ogudaktiga levande liksom.
Religioner och olika sorters kvinnor man kan bli förälskad i.
Ja, guldkalvar. Mm. Så bara, jag vill tillbe.
I kapitel 27, fjärde Moseboken här, så är det noterat att det var liksom en lappning och lagning av någon slags lag. Som inte, för det har varit mycket lagar i tredje Moseboken, men här var det någon form av arvsrättslag då. Hur gör vi nu om
om du inte har någon son, om du dör och inte har någon son, då får ändå dottern ärva.
Just det.
Ja, men lite som att de har fått lägga till det, att det är lite så här juridisk praxis som...
Hade han inga bröder ska ni ge hans arv åt hans fars bröder. Hade hans far inga bröder ska ni ge hans arv åt den närmaste anförvanten. Så det kan bli så att en dotter får arvet. Ja. Men jag bara reagerar på det. Var mitt i var en ganska kort text om... Men vad händer om... om det här skulle inträffa? Ja, men då löser vi det så här då.
Frequently asked questions. Men om jag min far inte... Jo, men då kan du kolla här.
Mm.
I kapitel 27...
Det är ju säkert en av de första exemplen på att det är svårt att skriva en lagbok, för det kan dyka upp omständigheter hela tiden. Sen dyker Josua upp här redan i här i kapitel 27 ju, som den nya Mose. Han är utses till Moses efterträdare redan här. Och det är ganska långt innan Mose dör.
Just det, men det är bestämt. Det är han som då ska ta folket in i Kanaan, va?
Ja. Vem är Josua?
Josua, Nuns son. Han är en man i vilken ande är.
Okej, men för det, precis, för att i första och andra Moseboken så var det ganska tydligt så här med olika släktband att det gick från Abraham till Isak till vad de nu hette. Men här är det lite mer löst, så att nu kommer Mose dyka upp och sen Josua dyker upp.
Ja, nej, jag har tappat lite kollen på det. Alltså redan Mose var ju rätt så bökigt, släktträd.
Ja, han var inte lika självklar som Isak.
Vi är rätt så många generationer bort från Noah.
Mm.
Ja,
sen går de att de offer. Går igenom påskfirandet igen. Det är viktigt hur man ska göra det med det. Kapitel 31, ska de kräva hämnd för midjaniterna? Ska de döda nu?
Var det för att de inte hade fått gå över deras land? Alltså ibland när de vandrar så frågar de ju så, hej, kan vi få gå här igenom?
Ja, just det, och vissa vill stränga och säga nej.
Nej, och då säger israeliterna, men vi kommer inte tälta på era åkrar och vi kommer inte dricka upp ett vatten. Och skulle vi dricka lite vatten så betalar vi. Men då är det ändå så, nej, de är ju ändå 600 000 plus.
Så lika många till antagligen då. Med 1 miljon människor gissningsvis.
Ja.
Så det är klart man säger nej, ni får gå runt. Ni får gå runt vårt land.
Vi orkar inte med. Och de, men det är väl de då kanske som de ska hämnas på. Och just det var här de skulle dräpa alla gossebarn och alla kvinnor.
Herren sa, har ni låtit alla kvinnor leva? Utropstecken. Det var ju de som följde Bileams råd och lockade israeliterna att vara trolösa. Döda nu alla barn av manligt kön och döda alla kvinnor som haft samlag med en man. Just det, det är ju lite fint tycker jag att man sparar dem i sig då, flickebarnen då. För de kan ju sedan bliva fruar.
Ja, för de vill ju sprida sin säd och vara många. Det är viktigt.
Mm. Visst var det så i Odysseen och sådär att man sa ni måste döda alla pojkbarn för att annars kommer de hämna sina fäder. Att det var liksom anledningen att man skulle... Det nämns inte här, men det kanske är lite därför man också dödar alla pojkbarn. Så man inte ska få dem efter sig sen.
Just det, det är blodshämnd. Så blir det, ja. Framsynt.
Precis, det låter rått nu, men ni kommer tacka mig sen.
Mm. Så, nej, men det står faktiskt lite om blodshämnd i kapitel 35. Alltså det är någon lag om fristäder. Alltså jag menar så, om du dödar någon av misstag. Det kan ju hända ju. Och då är det viktigt att att du snabbt kan du fly till en fristad för att brodern till den du har dödat kommer ju vilja utkräva blodshämnd. Men då finns det regler om att då kan du ta dig till den här staden och där är du fri liksom. Så det är väl ett sätt att hantera det här med blodshämnd i lite mindre skala. Sex fristäder.
Ja, precis. Det kallas asylstäder i min bok, men det är ju att när de börjar liksom rita upp så hur det ska bli när de kommer fram. Så ni kommer få det här och det här och det här, olika ställen. Men det måste också finnas vissa städer där man kan vara om man har dödat någon utan att det var meningen, typ.
Ja, ouppsåtligt.
Ja. Om någon råkar knuffa omkull en annan utan fientlig avsikt så, och den råkar dö. Då kan man inte bara vara kvar. Men då finns det lite städer. Det fanns 3-4 städer man kunde åka till dem.
Japp, 3 på varje sida Jordan.
Just det. Ja, nu är jag framme i 50 Moseboken här i mitt bläddrande. För de flyter ihop ganska mycket.
Just det, 4 slutar. Dessa är de bud och stadgar som Herren genom Mose gav Israels barn på Moabs hedar vid Jordan, mittemot Jeriko.
Mittemot Jeriko. Och där hänger de sen hela 50 Moseboken, va?
På Moabs hedar.
De går aldrig över Jordanfloden till Jeriko förrän då nästa bok, Josua.
Ja, är Jeriko i Kanan? Eller?
Precis. Jag bläddrade igenom den, Josua. Den är mycket så att de vad heter det, går in då i Kanans land och förgör massa olika städer. Bland annat Jeriko. Och det är ju det, den klassiska med trumpeterna där. Att någon blåser trumpeter och faller Jerikos murar bara så de kan bara gå in och mörda alla.
Okej, för att för det, jag blandar ihop lite, för i kapitel 10 i 4 Moseboken så är ju beskriver Herren silvertrumpeterna.
Mm-hmm.
Men det kanske är något annat. De ska du använda när menigheten ska sammankallas och när lägren ska bytas upp. Och så kan man, om du blåser i båda så ska alla komma, och om du blåser i en så är det bara ledarna. Men det är, då tänkte jag på Jeriko, men det kanske är någon annan slags trumpeter det här.
Ja, det är det nog, ja. Det är den typen av trumpet som är, ska vi springa framåt eller ska vi springa bakåt?
Okej, så sista Moseboken nu då. Det sägs ju att det är Mose som har skrivit Moseböckerna.
Okej, om man inte går på den här fyrkällsteorin då.
Ja.
Han skulle ha skrivit dem själv. Det är ju en intressant teori.
Eftersom han själv dör i den så är det ju, jag vet inte.
Ja, det också, men också att han beskriver sig själv i tredje person, men det har väl hänt förut förvisso.
Ja, det är ju så. Och den inleds då. Dessa är de ord som Mose talade till hela Israel på andra sidan Jordan i öknen. på Hedmarken, bla bla bla. 11 dagsresor från, ja, okej. Så de är fortfarande utanför heliga landet och Mose har ett långt tal.
Ja, det har ju irriterat mig när jag läste att det är ju liksom resan mot det heliga landet hela tiden, men de kommer aldrig fram. Stannar hela tiden upp och berättar vad man får och inte får göra och så.
Ja, men de är ju väldigt väl förberedda nu för att bygga nation. Alltså de vet hur de ska knyta sina tofsar. Och liksom vem som ska göra vad. Och också lite så här uppdelningen av landet, tror jag, mellan de olika stammarna.
Så, precis.
Så de har haft många år på sig.
Många år på sig. De har fått många olika lagar om vad man ska göra i olika situationer. Om någon har fått en sjukdom eller om någon har legat med sin pappas fru, till exempel.
Ja, heltäckande. Gå nu och inta detta land som Herren med ed har lovat era fäder Abraham, Isak och Jakob.
Men innan dess... Det här ju segern över kung Sishon, sen segern över kung Og. Jag antar att de bara går runt och krigar och vinner. Det är så dumt med det här, att det är som blandning mellan en sån... striderna är ju inte så liksom explicit berättade hur det gick till som det var i de här grekiska böckerna vi läste. Exakt hur olika slag...
Spjut genom nacken och sånt.
Ja, precis. Och båtar och folk som hoppade av från båten. Och deras båtar var skickligare byggda och sådär. Här är det mer bara så. Det var ett slag och de vann.
Ja, nej, det är ju ingenting om vilka vapen de hade och hur de ställer upp sina arméer.
Nej.
Utan det är bara liksom så här. Men hela den manliga stadsbefolkningen gav vi till spillo. Likaså kvinnor och barn. Men vi tog boskapen. Så nej, det är inte det handlar om.
Nej, men de är ju rätt skickliga krigare, får man väl igenom då, eftersom de har varit slavar i Egypten och sen varit på flykt. Så de är ändå skickliga.
Ja, hur fixar de det? Jag tänker nu i Ukraina så är det ju tydligen väldigt jobbigt för ryssarna efter en månad ute i fält. Nu är, sägs det. Moralen är låg.
Precis, men de här har ju med sig massa får, kor och sånt.
Ja, just det, de flyttar ju hela sitt... De är liksom en nation på resa. Och så har de Gud med sig när det krisar.
De har Gud med sig, men precis, men det är hela tiden mycket boskap som kan offras och som kan ätas. Och så. Det är ju det som också är lite märkligt, att de har med sig väldigt mycket sådana djur och ändå så klagar de över att de inte får äta kött. För de har ju med sig kött.
Ja, jag vet inte om det är för att de offrar. Det är många offer hela tiden.
Offrar så mycket. Ja. Samtidigt är det tydligt att man får inte offra liksom en oxe som är vanskapt. För det märker Gud. Man måste ta
det. Nej, det går inte. Men här i slutet på, eller ska jag säga, kapitel 3, vers 23, då säger Mose, kan inte jag också få gå in i Kanaan? Låt mig nu få gå över dit och se det goda landet på andra sidan Jordan. Det goda berglandet där och Libanon. Men Herren hade blivit förgrimmad och sa, låt det vara nog. Tala inte vidare till mig om denna sak.
Just det.
Över Jordan ska du inte komma.
Ge Josua uppdraget. Ingjut moders yrke i honom. Det är han som ska föra... Ja, just det.
Din tid har varit...
Ja, nej, men det får man väl ändå... Det kan jag ge Herren, att Mose har haft sin tid. Hans uppdrag var att föra dem ut ur Egypten. Och stentavlor och allt det där. Du ska inte gapa efter mycket.
Och sen är det ju lite recap här av Mose. Ja, men de 10 budorden...
Ja, precis, ja. Ja, men det läste jag att 5 Moseboken är ganska mycket en upprepning av det tidigare.
Det är många rubriker så här, varning för olydnad. Frukta mig är det i princip Gud säger.
Ja, jag fick en liten sån. Det var jag vet inte om det var fan det kommer, men det är att de går runt och liksom mördar olika stammar och människor och förstör deras avgudabilder. Att det var på mig som Homo IS drog fram i Syrien och bara sa, här är gamla buddhasatyr, de bränner vi. Det är lite samma här, att det är vår gud är den enda, allt annat ska försvinna.
Just det ska inte få... För det är väl liksom uttryckligen ibland att man ska liksom utrota hela kulturer. Alltså hela folk och hela kulturer så att de blir bortglömda. Alltså de ska liksom... Det är liksom inte bara materiell så här politisk geopolitik att ta deras land, utan deras kultur ska bort från jordens yta.
Ja, för den är ju smutsig och fel. De har ju liksom sex med sina systrar där och det ska för alltid försvinna.
Och de någonstans offrar de barn. Bort med det.
Men det är spännande med det här med avgudadyrkan, att det är så himla nära för dem liksom, att det finns hela tiden andra människor som tror på något annat. Och det är livsfarligt.
Ja, och det verkar liksom vara lätt att falla tillbaka liksom. Det är så himla frestande. Det är lite svårt för oss kanske att förstå hur lockande det är.
Just det. Det är kapitel 13 här, där står: om en profet eller drömskådare träder fram hos dig och utlovar tecken, ska du inte lyssna till vad en sån profet säger, ty Herren Gud ska sätta dig på prov. Så att det kan hela tiden komma sådana människor, men du ska absolut inte lyssna på dem.
Nej, och liksom hednisk magi och så är också kass. Fråga inte efter deras gudar. Så att du säger, på vad sätt höll dessa folk sin gudstjänst? Så vill jag också göra.
Ja, just det.
Nej, på det sättet ska du inte göra när du tillber Herren. Så du ska liksom inte vara någon slags antropolog som säger, åh vad intressant, hur gör ni här i det här landet?
Antropologer är så himla okristliga att de dyker upp på olika ställen och ställer frågor. Och så. De borde bara komma dit och säga, nej!
Nej.
Fel, fel, fel.
Ja, det här är en styggelse för Herren. Och det går så långt att de bränner upp sina söner och döttrar i eld åt sina gudar. Så att det är liksom en slags skrämsel. Så här, de barbarerna, de kan vi inte ens prata med.
Nej, och jag kan liksom på ett sätt köpa att de här är liksom på en resa utsatt av Gud. De är på väg till ett land som han har sagt, det ska ni få. Men det är väldigt rått ändå att de, vad de än stöter på, så ska allt bort. För jag menar, hade de bara åkt till Kanan, gått dit och där satt ner sina regler, så var det en sak. Men hela vägen dit så är det samma sak som gäller.
Ja, och de kunde ju döda att de kanske kunde förhandla lite med någon som bor i Kanan.
Ja, kunde du
Nej, det är vi och dem. Och det övar de ju på hela resan. De är utvalda. Det är väl lite det här vi har pratat om, att om det kommer en främling till dig så ska du ändå vara schysst. Alltså då minns att du själv har varit slav.
Ja, det har jag skrivit på något ställe, att det är lite motsägelsefullt att hela tiden så är det de här, kom ihåg att du har varit flykting. Det är inte så himla lätt. Så kommer det en flykting ska du vara snäll, men om du själv kommer till ett ställe så får lov jag vad fan du vill med det stället.
Ja, och döda alla barnen också. Ja, det verkar gå och rimmas liksom i samma världsbild.
Kapitel 20 har rubriken krigslagar.
Ja.
Det tyckte jag var intressant, för det har vi även idag. Det är en sån här motsägelsefull term ju. Att det är krig, men vi har ändå lagar vad man får göra.
Men är inte det definitionen av krig, att det är en konflikt som regleras av lagar, tror jag läst någonstans.
Okay.
Annars är det något annat. Terror.
Just det.
Jaja.
Precis, men de här lagarna var ganska kort kapitel, och det handlar mycket om att man inte ska hugga ner träden om man belägrar en stad. Skulle du inte hugga ner träden runt om staden, för de kan du kan behöva äta frukten själv. Så att så, ja. Så det var mer, det var inte så liksom för de andras skull, utan för din egen skull, så hugg inte ner träden.
Nej, ja, det kommer du ångra sen.
Mm. Så det är krigslagarna.
För jag hoppar lite här till kapitel 28. Vi kan hoppa tillbaka om du vill sen.
Mm.
Nej, för det är ju så otroligt mycket om straff. Men då är det ett litet andningshål här i kapitel 28. Ja, men så, what's in it?
Ja.
Okej, om vi nu gör som du säger, då medför det ändå en del bra grejer.
Precis, för det har jag ju letat efter egentligen i alla Moseböckerna. Att,
ja, nu kommer det.
För som kristen så är jag ju van vid att jag får leva evigt liv och jag får oskulder eller vad man nu kan få. Men här har det än så länge varit ingenting. Men nu kommer det äntligen då någonting.
Mm, det är ganska kort. Och sen kommer flera sidor om vad som händer igen om du inte gör det. Men, ja, men vi kan ju uppehålla oss lite vid de här välsignelserna då.
Mm.
Så om du hör Herren, din Guds röst, så att du håller alla hans bud som jag idag har gett dig och gör efter dem, så skall Herren, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden. Och alla dessa välsignelser ska då komma över dig och träffa dig. Och vad är det då?
Precis.
Vilka morötter är det? Du ska vara välsignad i stan och på marken, vilket betyder på landet. Mm. Så du kan, oavsett om du bor i stan eller på landet.
Okej. Okay.
Välsignad ska din korg vara. Och ditt baktråg. Din ingång och din utgång är välsignad.
Mm-hmm. I min översättning så är det välsignelse över dig när du kommer och när du går.
Så det, ja. Alltid.
Alltid, ja. Jo,
och du kommer vinna över dina fiender.
När dina fiender angriper ska Herren låta besegra dem. Det är mest att man får leva, va? Man får att ens skördar förstörs inte.
De blir ganska goda, va? Din livsfrukt och din marksfrukt och din boskapsfrukt. Alltså det kommer gå rätt så... Du kommer få en hyfsad skörd.
Det kommer regna och du kommer inte behöva låna. Du ska komma i överläge, inte underläge. Men det är... Om man ska sammanfatta det så är det väl egentligen bara så att du får leva ett rätt drägligt liv.
Mm.
Ett helt okej liv får du. Och det är belöningen.
Rika förrådshus. Regn i rätt tid. Herren ska göra dig till huvud och inte till svans.
Mm.
Men det... Och sen är det som att vem det nu är som har skrivit det här, att så, okej, nu har det varit för mjäkigt här i det här korta lilla stycket. Så då kommer liksom det nästan det hårdaste så här, följderna av olydnad. Men om du inte hör Herren, din Guds röst, då ska dessa förbannelser komma över dig och träffa dig. Och det här är ju liksom många sidor.
Ja,
du ska bli ansatt av pest, tärande sjukdom, feber och hetta, skabb, böld och skorv, vanvett, blindhet, sinnesförvirring. Du ska famla mitt på ljusa dagen. Endast förtryck och plundring ska du utstå i all din tid och ingen ska rädda dig.
Jag antar att det är liksom roliga hot om någon som bara... för det är dels så, du kommer dö. Men det är också att dina skördar inte kommer växa. Det är också så att dina döttrar kommer dö. Det är också att du får bölder. Det kommer komma myggor.
Liksom, just det, vad som nu biter på dig. Vad som biter på dig. Din oxe ska slaktas inför dina ögon, och men du ska inte få äta av den.
Nej, precis. Och dessutom ska du dö.
Ja, du ska bygga ett hus, men inte få bo i det.
Ja, dina efterkommande med ofattbara plågor.
Just det, för det här gäller inte bara dig, utan det gäller dina efterkommande till evig tid.
Okej, okay, evig tid. För att tidigare har det varit i 4 generationer. Men nu är det, okej, okay, evig tid, ja. Och det är också att de jämför så. Alla de farsorter som drabbade dem i Egypten, de ska drabba dig också, bara så du vet.
Ja. Och sen kommer det dessutom, Herren skickat folk fjärran ifrån från jordens ända. Ett folk som du inte förstår, ett folk med grym uppsyn. som inte gillar gamla och inte har förbarmande med de unga. Och de kommer att invadera och kidnappa dina barn. Och du kommer tvingas äta köttet av dina söner och döttrar. Alltså det är... Vill du verkligen chansa att inte lyda Herren?
Ja, just det. Och här har vi i 61. Vad kallas det då? Stycke 61. 28. Vers 61. Alla farsoter... Nej. Även alla sjukdomar och plågar som inte har nämnts i denna lagbok ska Herren låta hemsöka dig. Så att liksom... Allt du kan tänka dig.
Det här och allt annat jobbigt.
Ja. Det var den knäppaste stycket här i Moseböckerna. Att, visst, du får leva om du gör som jag säger. Om inte, allt du kan tänka dig.
Och det här är inget bra liv. I 66 tyckte jag var ganska fint skrivet. Och ditt liv ska synas dig liksom hänga på ett hår. Du ska känna fruktan både natt och dag och inte vara säker för ditt liv. Om morgonen ska du säga, ack att det vore afton. Och om aftonen ska du säga, ack att det vore morgon.
Ja, men det är lite så jag känner på mitt i sommaren när det är så varmt. Så tänker man, om det inte kunde bli lite höst snart. Och sen på hösten tänker man, om det inte borde vara sommar snart.
Så vill du inte ha det?
Nej, så vill man inte ha det.
Man vill ju vakna på morgonen och känna livet, det är ändå rätt härligt.
Ja, precis. Här skulle man varit. Ja, jag ska bara kort gå tillbaka till kapitel 22. För där är min rubrik här, min översättning, olika påbud. Och det jag tycker var roligt i kapitlet var liksom, det var ett mycket lagar. Och sen så är det här som tilläggslagar bara, att det är... Ja, jag vet inte vad det är för exempel, men det var verkligen om det här skulle hända så är det så här, och om det är så här så skulle det vara så här. Och...
Till exempel, om du hittar ett fågelbo på marken. Ja. Vad ska du göra då? Det har ju hänt mig att någon fåglar som byggt bo i min cykelkoj. Vad ska jag då göra?
Vad ska du då göra? Du kan gå till kapitel 22 i 5 Moseboken och leta.
Ja, vers 6. Jo, men då hänger det ju på om modern ligger på ungarna eller på äggen. Då ska du inte ta både modern och ungarna. Då ska du låta modern flyga och ta endast ungarna. Det är skönt.
Ja, precis.
Så, vet vi det?
Då vet vi det. Kapitel 5, eller vad det nu heter... Vers 5. En kvinna får inte bära mansdräkt och en man får inte ta på sig kvinnokläder. Ty Herren din Gud avskyr alla som gör sånt. Där fick
det är
ni.
En styggelse. Ja, men det har vi hört innan också.
Ja, möjligtvis. Men det är som att alltså om man ska ta den här texten på allvar så är det lite svårt att det går så himla på detalj då och då. Men det finns ju såklart då 1000 olika andra. Om jag hittar ett bäverbo, vad gör jag då?
Ja, står det vem som har rätt att tolka lagboken? Det är någonting i början av 5 Moseboken så Mose säger att han har inte tid att liksom döma i alla tvister, så att han delegerar till någon slags andra domare. Kan du fråga dem.
Ja, just det.
Och om det är svåra fall så får du ändå vända dig till Gud. Gud är den yttersta domaren.
Precis. Det här är ju taget ur en sitcom jag såg nyligen då, Curb Your Enthusiasm, där huvudpersonen går och han har det här med att han vill ligga med någon annan än hans fru, och så går han till en rabbin och då har rabbinen det här exemplet, jo men Abraham hade ju sex med sin frus slav, så att då är det väl klart att du ska få lov att ha sex med någon annan också då. Om hon har gett sin tillåtelse. Så att den typen av tolkningar kan man ju kanske då göra utifrån texterna.
Man kan underbygga med hjälp av de här. Just det, för Abraham hade fått okej.
Okay. Ja, precis.
Hon var väl... De fick inte barn, eller hur det var?
Nej, precis. Hon sa ju så. Du får ha sex med min slav. Så att har du bara fått okej från din fru så får du. Men du får inte ha på dig kvinnokläder. Det är storskrivet.
Och du får inte ha på dig kläder som är gjorda av olika slags...
Olika material,
nej, precis. Ja, nej. Ja, 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 ja. Det här kan man ju hålla på med hur länge som helst, alla de här detaljerna.
Mm,
ja, det ska vi försöka komma till...
Det känns ju som att folk har gjort det i årtusenden.
Ja. Nu kan vi, nu har vi lite comebacks där. Ja, men tänk på fågelboet.
Ja.
Ja. Men det sista som händer är väl sen att innan Mose dör så sjunger han en sång.
En sång om Israel, ja.
För hela allt folk. Han måste ha haft en jäkla pipa.
Men du, kanske han... Israel, det var någon som hette det, va?
Det var Jakob.
Jakob hette det. För nu är det ganska så satt i sten här att landet heter Israel, va? Dit de ska.
Ja, och Israel är också folket. Israel landet heter kanske fortfarande Kanan, tror jag.
Ja, okay.
Så de är ju liksom ett land. De är ett land på... På vift. På vandring.
Mm. Mm.
En nation kanske det.
Men det är en lång, jättelång sång här, ja.
Mm. Här är en klippa. Det funderar jag på när vi säger så här, du är en klippa.
Mm.
Kommer det härifrån?
Eller kommer det från att en klippa är fast och trygg och säker?
Båda kanske.
Båda kanske, ja.
Mose välsignar Israels stammar också i sången där. Så. Ruben, ja, till exempel. Må Ruben leva och inte dö. Dock må hans män bli en ringa skara. Ja, sådär va.
Ja, just det. Vad blir det nu? Kapitel 32, vers 47. Vi slutar på sången här då. Så säger de Mose, om ni följer dessa ord får ni leva länge i det land som ni tar i besittning. Så det är också då belöningen, ni får leva länge. Det kanske var en rätt så skön belöning att få på den tiden, jag vet inte.
Mose själv levde ju 120 år.
Mm. Just det.
Ja, så att...
Precis, men det är lite, vad heter det... Jag såg fram emot att de skulle komma till Kanan och att de skulle göra det. Men visst är det att de ritar upp landet också, vem som ska få vilka ställen och så, och var det slutar och var det börjar. Det är någonting med de här bergen och Gaza och någonting att de här stammen ska få det stället och den stammen ska få det stället. Och...
Ja, jag har en karta i min bibel på slutet. Bosättningsområden för de 12 stammarna, då kan jag säga liksom att okej, okay, Juda är där nere och Simeon och sen är Gad öster om Jordan och Manasse också och sen, ja men de har fått liksom olika plättar så de gör någon slags plan för den skiftningen, jordskiftning eller vad det heter. Allt är förberett
för de ska komma dit, men vi får aldrig riktigt veta det i femte Moseböcker, liksom, trots alla Moseböcker får vi inte komma fram till riktigt här, utan det kommer senare då.
Alltså det är ju det som är lockande nu då. Hur ska det gå? Det är cliffhangern. Nu ska de in i Kanan.
Mm. Och jag såg ju då att för nästa bok vi ska läsa är första Samuelsboken. Och de har hoppat tre böcker. Så jag skummade de tre böckerna. Och det var ju som jag sa tidigare att det är mycket att de tar över olika städer och mördar människor och kungar avstörtas och så vidare. Både Josua, domarboken och Rut. Så är det mycket av det.
All right. Ja. Säljer inte in det så bra.
Nej, precis. Men det är ju ändå liksom lite dit för man vill komma. Så att hur det till när de tog över det här landet. Och sen när vi ska fortsätta sen då i Samuelsboken så ger sig att de redan är där. Och då, som en cliffhanger, kom ju David och Goliat sen i Samuelsboken. Så det ska bli intressant att få läsa.
Åh, härligt.
Mm.
Ja, 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 men det här var ju... Det blir ändå någon slags closure här. Från världens skapelse till... Mm. Det utvalda folket står vid randen till sitt utvalda land.
Precis, jag får som sammanfattning, jag är lite förvånad att det är så mycket lagar och förordningar i de här Moseböckerna. Att jag det har svårt inte... att förstå hur liksom det kan ha sålts in så bra, för det är så himla strängt och det är ett utvalt folk och det är inte mycket att tjäna men mycket att förlora.
Ja, och det är ju inte de delarna som lyfts fram i vår vardag. Nej. Kanske, jag vet inte ens i vilken vardag. Man hör ibland så, oh, den bla bla bla, varianten av kristendom, den är lite gammaltestamentlig och sträng. Mm. Sånt. Men det är ju inte de världarna jag har rört mig i direkt.
Nej, jag känner mig väldigt starkt i, jag har ju, vad heter det, vänt ryggen åt kristendomen i många år, men nu känner jag mig liksom, jag känner mig väldigt kristen nu, att det är Jesus som gäller. Det här var inte för mig.
Det var inte för dig.
Nej, jag kan köpa så att man ska vända kinden till och det där och olika saker, men det här var inte för mig.
Nej. Nej, den här, jag tror inte riktigt på den här micromanagement varianten liksom, att det måste ju vara många luckor. Alltså det är bättre att de skulle hitta en jämnare nivå kanske.
Ja, precis, men jag tolkar det mest som, eller, att jag är verkligen liksom inbakad i det kristna tänkandet, att det är det som är religion, att det är mycket kärlek och det är mycket vad får jag sen. Och sådär, att den här typen av religion känns så himla främmande för mig, att det handlar mest om straff. Hade jag liksom växt upp i en sån situation, sammanhang, så kanske jag, men nu är jag, märker att jag inte är det. Jag är verkligen uppfostrad i ett kristet Sverige. Där det är mer belöningar som nämns.
Vi får se vad du tycker efter Nya Testamentet. Det är en bra bit fram. Ja. Vi är inte färdiga med det gamla.
Nej, jag hoppas att det kommer mer här. Det gamla goa. Gamla goda testamentet.
Det gamla hårda.
Det gamla hårda, ja, precis. Nej, men på riktigt. Känns ju som att den här guden är ju vidrig och sträng och... mer av en förbannelse att vara utvald än att det är en härlig grej att vara utvald.
Så är det.
Men utvald betyder kanske inte att man är, att det är allt härligt, nej, utan det är också tufft, nej. Såklart. Men med de orden får vi avsluta den här Moseboks femtologin, som jag kallar det. Kvintologin. Ja.
Penta någonting heter det.
Ja, visst. Så hörs vi igen, ja. Great Books, när vi läser då, vad det nu heter, Samuelsböckerna. Om det inte är så nu då att du ska genomföra en intervju med
Aron. Med Aron. Inte Moses bror. Nej, men för att jag, lite bonus här, jag sitter ju, jag vet inte om du ser det, men jag sitter ju i en, alltså vi följer ju en läslista från St. John's College.
Ska vi göra så här bara, Erik, att vi avslutar detta liksom avsnittet här. Och så säger vi, vi släpper ett bonusavsnitt och det börjar, vi avslutar det första avsnittet nu.